Jag tänker att vi kan få hitta allt vi behöver, men så kan vi börja med att be, tänker jag sen. Vi ska gå in i Guds ord när vi ska läsa. Vi gör det på tisdagarna när vi har bönen här, Bibel och bön. Så brukar vi alltid börja med att bara lägga läsandet och lyssnandet till Gud och be om den heliga andes ledning. Det är ganska bra. Jag tror att det hjälper inte Gud, men det hjälper oss att välkomna Gud och välkomna den heliga ande att leda. Sen så för Gud, vi behöver ju aldrig, jag tror att John Derneborg pratade om det också, målet är ju inte att övertyga Gud om någonting. Väldigt sällan som vi behöver det, utan att när vi ber så gör vi oss tillgängliga för vad Gud vill göra, och vi liksom sätter oss i någon form av lyssningsmode, tänker jag, och att där Gud får tala och vi hör på ett annat sätt. Så vi kan väl bara lägga den här stunden i Guds händer. Helige ande, vi tackar dig, Herre, att vi får vara här just nu, och vi tackar dig, Herre, för att vi får ha ditt ord, att vi får ha biblar här, biblar som många kanske i olika delar av världen inte har, men vi har ditt ord och kan läsa det när vi vill, Herre. Och vi har också dig som helige ande som vill leda oss in i ordet, som också vill förklara ordet och göra det levande för oss, att det får bli ett levande ord. Och ytterst sett så är ju ordet Jesus. Och det ordet vill vi ska få prägla våra liv nu, Herre, och att det ska få forma oss och att vi ska få bli ännu mer lika honom. Halleluja. Vi välkomnar dig, heliga ande, att leda våra tankar och våra och forma våra liv. Amen. Ja. Vi har ju samtalat om att ha en bibelstudie ämne under hösten, och vi har liksom funderat och samtalat i våras här, och vi kände att detta kring andens gåvor var någonting som vi ville undervisa om. Det är ju ingenting nytt för oss, men samtidigt att få både lära oss mer och kanske också praktisera och liksom komma vidare i detta, och att lägga en god grund för hur vi både tänker kring gåvorna, hur vi läser texterna, men också liksom börja ge utrymme för att mer och mer få pröva. En del av oss har mer erfarenhet än andra. Sen har vi nog olika erfarenheter, tänker jag. För att dels så har ju Gud fördelat sina gåvor lite olika, som det står i Bibeln att han gör. Han fördelar sina gåvor så att det ska bli att bygga upp. Men nu också har vi olika erfarenheter. Vi har fått med oss olika saker. Vi har haft olika ledare. Jag vet det, när jag växte upp så var det ju vissa områden, de som var mina ledare då, hade de erfarenheter om. Det var det de kunde på något sätt förmedla. Sen så har jag på vägen mött andra människor, andra systrar och bröder som har kunnat förmedla erfarenheter, och utifrån Guds ord och utifrån sin egen erfarenhet som han fått upptäcka mer. Och därför så har vi känt att vi tar den här hösten och undervisa om detta och skapa liksom ett utrymme kring det, men också för att kunna reflektera vad är det som sker, att liksom förstå vad det är Gud gör. För den som kanske inte har så mycket erfarenhet, så kan vi behöva förklara kanske i en gudstjänst ibland, vad var det här nu, om någon får ge en hälsning eller så vidare. Men också att fler ska upptäcka de gåvor de har och få börja pröva och börja använda. Inte så mycket för att den personen eller jag ska liksom, åh vad häftigt att jag får göra detta, utan för att bygga upp församlingen, för att bygga upp människor, för att välsigna. Det är ju därför som vi får någonting, och det är därför det kallas gåvor, tänker jag. Att det är någonting som jag får ta emot och få ge vidare. Det är ingenting jag kan skryta över att jag har. Det är ingenting jag kan liksom slå mig för bröstet för att jag har fått den här gåvan. Det är bara nåd allting. Frälsningen är en gåva, och andens gåvor är också nåd att vi får tjäna i. Och det vill vi göra den här hösten lite mera. Så nu har vi 4 onsdagar här med lite olika ämnen. Jag ska tala idag om andens frukt och kommer in lite mer på varför alldeles strax. Nästa vecka så kommer Paul att tala om olika typer av gåvor, mer liksom se en liten bredd på det här ämnet och liksom samtala om vad lär Bibeln om andens gåvor. Lite brett så. Och sen kommer Roger och undervisa om helandets gåvor. Och Anders kommer undervisa om profetiskt tal och tungotal. Det är så långt vi vet nu. Men vi ber också att Gud ska leda detta och att vi funderar lite, jag funderar lite på vad vi kan göra mer. Jag tycker att det var, som jag sa när John Derneborg var här på kvällsmötet, så sa jag att han hade tagit i alla fall mig och kanske fler utanför vår comfort zone, lite vad vi är bekväma med, när vi fick praktisera, när vi fick öva. Det sånt tror jag vi behöver. Ibland så blir vi lite, ja, men så här är Gud, så här agerar Gud i mitt liv. Och så begränsar vi kanske Gud. Vi ska ju inte liksom, samtidigt så ska vi inte liksom sätta människor i situationer där man känner sig obekväm på ett dåligt sätt. Men ibland vill Gud utmana oss. Ibland vill han hjälpa oss liksom att se någonting mer. Och det tänker jag att det längtar egentligen Gud alltid efter, att vi ska få upptäcka mer av vem han är, vad han har för oss. Att det vi redan har fått är ju bara en del av allt det där som han har att ge. Och det tror jag är jätteviktigt, att ha den inställningen att jag inte vet vad Gud vill, vet vem Gud är eller allt vad han har gett mig för gåvor, utan att jag får tänka på det som en vandring och ett upptäcktsfärd. Att Gud har gåvor som jag ska få upptäcka. En del kanske faller inom det området som vi ska prata om det här andens gåvor som finns lister på och som vi kan liksom definiera på det sättet. Men Guds gåvor är ju på så många områden att vi får se varje dag på något sätt att Gud, vad har du för den här dagen? Vilket möte ska jag få vara i? Hur ska jag få vara till välsignelse? Fokus blir mindre på liksom den kanske vilken exakt andlig gåva som jag får tjäna i, utan att Gud, jag hamnar i en situation. Jag ställs i ett möte med en människa eller ett behov. Det kanske är en kris eller en möjlighet på något sätt där jag får vara med och bidra. Det kan ju vara så att jag kan få vara med och hjälpa någon med en matkasse till exempel genom One eller bara privat där jag är, få vara med och välsigna en människa. Eller att jag får vara med och ge en hälsning in i en människas liv för att Gud ställer mig där och den här människan, jag upplever att det här behöver den här människan höra. Och att det kan få vara till välsignelse för någon. Och att se på sitt liv på det sättet att Gud ger mig gåvor som jag ska få ge vidare. Ibland så tänker jag naturligtvis, och det vill jag bara säga, för ibland kan vi bli så fokuserade på bara utgivandet. Alltså Gud är intresserad av dig. Han är intresserad av dig och inte bara av vad du gör för andra. Och det kanske, det vill jag ändå säga här, för ibland kan vi hamna i det att jaget blir helt utraderat och det blir bara vad jag gör för andra. Gud är intresserad av dig. Han drömde dig, han gläds av att göra saker med dig. Ibland kan vi höra det där att kan inte Gud göra det där själv? Alltså det är klart, på ett sätt så kan ju Gud göra allt själv. Han kan allt. Han skulle kunna, men han har valt att använda dig och mig. Att arbeta tillsammans med dig och mig. Och jag tänker att det är någonting som gläder Gud. När vi vill jobba med honom, när vi vill gå med honom och vad göra det som ligger på hans hjärta. Och ja.
Jag skulle bara vilja säga några ord Upprinnelsen till det här, det var väl att jag och Tommy satt på fikan efter en söndagsgudstjänst. Och vi kom att prata om Andens gåva och profetians gåva. Och vi var nog enbestämmiga om att det i den här församlingen profeterar ju Tommy och Jörgen Lindblad och jag. Och vi är ungefär lika gamla om 10 år, så vi orkar vi kanske inte längre. Det behöver in en ny generation, både medelålders och yngre, som kan ta den här stafettpinnen. Och i den här tiden som vi lever nu så är ju det oerhört viktigt. Jag tror att för en församling att fungera i gåvorna, det är skillnad på liv och död för församlingen. Absolut. Om man ser det några år framåt. Jag vet att jag var faktiskt på har varit på Hönökonferensen, alltså Ekumenia eller Missionskyrkans sommarkonferens. Och för många år sedan, över 20 år sedan, så var det Liselott Johansson som hade, som hon kallade, ett seminarium som man fick använda sig några gånger under veckan. Och det kallade hon för profetskola. Mm. Och där fick vi då både ett gäng som höll på med det här, kan man säga. Jag måste ju säga själv att jag har ingenting i mig själv på sätt och vis och sätta kredit för att jag kan profetera, för jag visste inte vad det var när jag blev frälst. Och min pastor hade fått, som heter Per Ringstad, han hade fått i för sig att det var 2 som skulle börja profetera i församlingen. Och det var jag och en till, men jag visste inte om det. Men sen kom Gud en gudstjänst när vi firade nattvård. Och då profeterade jag för första gången. Och detta var 1982.
Bra. Tack. Och det är ju så. Vi tror vi, de här gåvorna då som vi får upptäcka tillsammans med Gud. Och då är, vi kommer ju fokusera under undervisningen här framåt på andens gåvor. Idag så kommer jag att tala om andens frukt. Och det handlar ju om, för vi vill lägga en grund som vi tror är viktig när vi pratar om det här. Och då handlar det om livet med Gud. Alltså mycket mer än kanske den exakta, vilken exakt gåva som Gud eller den heliga ande har gett dig eller vill använda dig i. Så vi vill lägga en grund för det samtalet och den undervisningen som vi tror är jätteviktig. Och jag kommer läsa, vi kommer läsa ett par texter här strax. Men då handlar det om det personliga. Alltså att du och Gud, din vandring med Gud och din relation med Gud, och att han, att du kan få bli använd på många olika sätt genom det som är andens gåvor, men också mycket bredare. Gud är intresserad av att du ska få vara i funktion som han har drömt om för dig. Och jag tänker när vi läser i texterna och ser att Gud var med från början och att han skrev ner våra dagar i sin bok, då tänker jag så barnsligt att Gud drömde verkligen vilka äventyr som han förberedde för dig och för mig och för sin församling. Saker som han längtar efter, som människor behöver för att liksom bygga Guds rike på den här jorden. Att det ska bli förändring. Alltså när vi ser oss omkring, den här världen behöver förändring. Det behövs någonting. För när jag var lite yngre så kunde man nästan tänka att ja, men samhället klarar rätt mycket bra själv. Behövs verkligen församlingen? Liksom vi hade myndigheter och funktioner som liksom, ja, men det var ganska bra faktiskt. Men så ser vi hur det bara krackelerar. Det håller liksom inte i längden, utan att det som håller, det är det som Gud vill ge mänskligheten. Och först och främst frälsningen, relationen med honom, och att hans församling är vägen som han vill uppenbara sig och vill välsigna den här världen. Och då kommer ju till detta med andens frukt. Och det första jag vill säga, och vi pratade lite om det på tisdagsbönen här, att andens frukt är ju egentligen liksom kanske kroppen då. Det är ju två bilder. Frukt är ju liksom, ja men vad är det liksom? Men det är ju en konsekvens av någonting. Frukten är ju liksom att någonting får en konsekvens i våra liv. Ibland så kan jag samtidigt tänka så här att när vi pratar om andens frukt och om andens gåvor, så ibland kan jag uppleva att ja, någon attraheras nästan mot detta. Ja, men andens frukt, ja, men det är lite min grej. Andens gåvor, det är, ja, men där är jag. Och så kan det bli nästan som en konflikt mellan de här två. Fastän de, det är egentligen, det ena går inte utan det andra. Alltså att leva med anden, leva ett andligt liv, det får konsekvensen av att jag vill ha allt det Gud har för mig, och jag vill leva ut det och förmedla det som Gud vill använda mig i. Och samtidigt, om jag vill vara, tjäna som profet, om jag vill be för sjuka, om jag gör det utan att leva efter Guds hjärta, efter Guds liksom, efter det som andens frukt talar om, så blir det kanske fokus på mig eller fokus på fel saker, och det kan binda människor istället. Så att detta hänger oerhört viktigt ihop, eller nära ihop. Mm. Och vi, när vi har samtalat om detta, så är detta någonting som vi vill trycka på, att vi vill se gåvorna i funktion, de andliga gåvorna, och vi vill se att de ska få hanteras och att vi ska få betjäna varandra på det sättet, där Jesus blir synlig, där Jesus kommer i fokus. Och ibland så har vi den här frågan, vad skulle Jesus ha gjort, eller what would Jesus do? Men man kan också fråga, hur skulle Jesus ha gjort? Jag tänker att det är en liten skillnad i det. Hur gör Jesus i mötet med den här människan? Inte bara, för om vi pratar om när han var här och talade om helande, att det fanns massa sätt som Jesus i Bibeln läser hur han helade människor. Och han gjorde nästan aldrig samma. Utan han möter människor personligt, individuellt. Det är inte liksom bara liksom löpande band på något sätt, utan han möter personligt. Och att få då ha Jesu hjärta och ha Jesus person liksom, i oss när vi tjänar, är jätteviktigt. Att det inte blir för och jag tror att John inledde med det, eller vid något tillfälle när han talade här, så inledde han med detta, att när man kommer till en plats, och jag tänker att han beskrev lite sin egen situation när han kommer hit eller kommer till någon plats, så kan man fundera, vad ska jag säga här, eller vad förväntar de sig av mig, eller, men istället ställa frågan, vad gör Gud här? Vad ligger på Guds hjärta? Vad rör sig i dessa människornas liv? Att få det fokuset. Och målet, tänker jag, är att få ha Jesu egen livsstil. Att hur levde Jesus? Hur mötte Jesus människor? Och att det får bli liksom förebilden för oss. Och jag tänkte att vi skulle läsa först lite i ni tror att vi ska läsa börja i Galaterbrevet, men vi ska dit. Jag tänkte att vi skulle börja i Efesierbrevet. I det femte kapitlet. Det var där vi var nu i tisdags faktiskt, och därför så fastnade lite de texterna när jag förberedde mig. Vi ska läsa ett par verser i början, ett par i mitten och några i slutet, tänkte jag. Vers 1-2. Nu läser jag från Nu-bibeln, och du får gärna läsa från din bibel. Ha alltså Gud som förebild, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som ett välbehaglig lukt för Gud. Och sen i vers 8-11. Förut levde ni i mörker, men nu har ni i Herren blivit ljus. Lev då som de som tillhör ljuset. Ljusets frukt är godhet, rättfärdighet och sanning. Sök alltid efter det som behagar Herren. Delta inte i mörkrets fruktlösa gärningar, utan avslöja dem istället. Och så vers 15. Var alltså noga med hur ni lever. Inte som ovisa, utan som visa människor. Ta varje tillfälle, ta vara på varje tillfälle, för tiden är ond. Var därför inte oförståndiga, utan försök förstå vad Herren vill. Dricker inte fulla på alkohol, för det leder till utsvävningar. Låter istället fyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger som ni helhjärtat sjunger och spelar för Herren. Tacka alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesu Kristi namn. Och jag tänker att här finns några saker som Paulus lyfter upp, och det finns säkert mer som man kan säga, men jag har fastnat för några saker. Det börjar ju i att ha Gud som förebild. Och det är väl ingen konstigt att säga. För han är ju Gud, vår far, brukar vi säga, pappa Gud. Att vara lik honom, alltså det är, om vi är Guds folk, då är liksom likheten med pappa hänger ihop. Det finns ett arv, det finns en återspegling av fadern, eller av pappa Gud, i hans barn. Att vi ska ha Gud som förebild, att vi ska längta efter att efterlikna vår pappa. Och lev i kärleken som Jesus Kristus har älskat oss med och gett sig som en offergåva, ett välbehagligt doft för Gud. Alltså att den kärlek som uttrycks från faderns hjärta i Jesus när han lever och dör för oss, det är liksom det som ska prägla oss, som blev en offergåva. Och det tänker jag att när vi talar om er andliga gudstjänst, talar Paulus om bland annat, alltså att älska, att betjäna, att vara med och hjälpa människor, det är ett sätt att offra, om vi ska ta den bilden som finns i skriften. Och att det är välbehagligt, att kärleken är ett välbehagligt lukt för Gud, står det här, det som Jesus gjorde. Men det är också en välbehaglig doft för andra. Alltså att leva ett liv präglat av Gud, av likhet, att liksom vilja likna Gud. Det är ingenting vi kan ta oss, men det är något vi kan längta efter och ha som förebild. Och att vi kan låta Jesus kärlek träffa våra liv och få prägla hur vi agerar. Det är liksom välbehagligt i mötet med människor. Den förändring talas ju om här. Förut var ni levde ni i mörker, men nu har ni blivit ljus, i Herren blivit ljus. Det har skett en förändring i våra liv. Oavsett när den skedde, så står det att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det är en förändring att vi nu tillhör Gud, att vi har liksom avsagt oss mörkret och följer ljuset, att ljuset har, att vi tagit emot det i våra liv. Och det är någonting som ska liksom ska märkas. Lev, om ni nu följer ljuset, det ska märkas att ljuset finns i era liv. Det är en naturlig konsekvens, en frukt av att vi är ljusets barn, att vi inte liksom är egenrättfärdiga, men att ljuset har fått lysa upp våra liv, så ska det få lysa igenom våra liv till fler. Och då står det, om vi tar dem, vi kommer ju snart till Galaterbrevet, men om vi tar ljusets frukt här kontra andens frukt, det är ju samma sak, ni förstår ju det. Men ljusets frukt, godhet, rättfärdighet och sanning talar Paulus om här. Och det är ju starka ord allihopa. Det är bara Gud som är god, säger Jesus. Men det är sånt som när vi vill följa Jesus genom den heliga ande, så är det någonting som väcks som en längtan i oss, som Gud vill att vi ska längta efter. Längta efter Guds godhet, efter Guds rättfärdighet, efter Guds sanning. Att jag hur jag är, hur jag agerar, är sann. Att jag talar sanning. Och det där kan man säga, men jag ljuger inte. Alltså ibland så är vi farligt nära. Ibland är jag farligt nära, för att man kan skarva, man kan vara lite så här. Men att få vara sann, att vara äkta, att få vara rättfärdighet, att längta efter det ska vara schysst, att det ska vara rätt, att det ska gå, att det ska inte, människor ska råka illa ut, att människor ska åka liksom drabbas. Att vara, jag tänker att även nådefullhet och förlåtelse finns i detta. Att det som ligger liksom av Guds rättfärdighet. Att det finns förlåtelse, upprättelse och liv för människor. Och godhet. Att vara god, det vill säga, jag tänker att vara som Gud. Det finns en generositet hos Gud. Det finns ett överflöd hos Gud. Det finns ett överflödande hos Gud. Att det som Gud gör i våra liv får bubbla över till andra. Att jag, den här berättelsen om tjänaren som fick så oerhört mycket förlåtet eller efterskänkt, och så ville han inte efterskänka till det där lilla till sin medtjänare. Det finns ett överflödande som jag har fått möta i nåd. Att det får märkas, att det får bubbla över, att jag kan vara generös för att Gud har varit generös med mig. Vad behagar Gud, tänker jag i den. Vad är det som ligger, vad är det som behagar Gud här nu? Och sen så uppmanas vi också, det finns det jag är ute efter lite, är det här med frukt kan ibland uppfattas som att vi ska vara helt passiva i det, och jag tror inte riktigt det. För att vi är väldigt rädda för att hamna i lagiskhet och gärningar. Men jag tror, och jag uppfattar att det Paulus säger, att det finns någonting som ligger på oss att göra val. Att göra medvetna val. Han talar om att vara noga med hur ni lever. Inte som ovisa utan som visa. Ta varje tillfälle i akt. Försök att förstå vad Herren vill. Det finns någonting som vi kan göra här. Det blir liksom inte vår rättfärdighet eller liksom vår frälsning. Men vi har någonting här att vara medvetna, att vara aktiva, att välja, att försöka förstå. Inte att vi ska förstå allt eller greppa allt, men så gott vi förstår. Sök Gud. Att leva medvetna liv och att liksom inte följa varje impuls. Vi hamnar kanske väldigt lätt där och vi reagerar och det händer saker och det verkar trevligt och det, men liksom, vad vill Gud här nu? Att ha ett pågående samtal med Gud. Ibland så händer saker och det är inte ett problem för Gud, men liksom, hur ska våra liv utvecklas? Hur ska vi växa? Ja, men reflektera över vad det är du gör. Vad det är som Gud, vad Gud sänder i din väg. Att vara medvetna och inte impulsstyrda. Och ibland kan ju också bra saker vara sånt som ska väljas bort. För att det finns någonting som är bättre och viktigare. Allting som är bra ska vi inte göra. För det finns saker som är viktigare att tänka på. Det kan vara att jag behöver prioritera någon person just nu som jag vet har det tufft, och i samtidigt så finns det någonting väldigt bra som jag egentligen skulle kunna göra. Då får jag liksom pröva, vad är det som är rätt här nu? Det är inte självklart att den ekvationen alltid är lätt att göra, eller den beräkningen är rätt att göra, men det är viktigt att reflektera, att inte bara för att det är en bra sak att det är någonting som jag ska göra, utan vad leder du mig, Gud, att göra nu? Vad är det du har lagt på mitt hjärta? Vad är det? Det är liksom ingen regelbok vi följer, utan vi ska lära känna andens röst i detta. Hur leder han oss? Vad vill Gud i den situationen som jag står i? Och vill vi leva i Guds vilja, så behöver vi alltså leva nära Gud. Och vi brukar ju betona då, hur lever jag nära Gud? Så pratar vi med konfirmander och vi pratar liksom med varandra om att, ja, men leva i bönen, leva i ordet och leva och lyssna, försöka liksom lyssna in den helige ande, leva med andra troende i församlingen, att liksom formas av Gud genom hans ord, genom hans ande, genom att lyssna till Gud, att be till Gud, att få liksom bli van att uttrycka till Gud det som ligger på mitt hjärta. Att ta upp vardagliga saker i mitt samtal med Gud. Inte bara kanske de stora bönämnena som vi ber för tillsammans. Utan att när jag går in i någonting, när jag lever mitt liv. Vad vill du nu, Gud, här? Med den här människan som du har ställt framför mig, som jag kanske är irriterad på, som kanske stör mig på något sätt. Den människan som står framför dig, som du stör dig på, som jag stör mig på, eller som kanske Gud har ett ärende till. Då det första kanske jag behöver göra är att be den om förlåtelse för att det ska få bli en bra relation. Och så kanske jag får också få vara med och ge en hälsning eller hjälpa den på något sätt. Och vi brukar ju också betona att det här med medvetenheten, att börja dagen med Gud, att fråga den heliga ande, led mig idag, att jag får höra dig idag, förbered mitt hjärta på vad du vill säga. Och så brukar vi också ge som råd, och vi är olika där, jag tycker det är jättesvårt, men jag vet när jag gör det så är det bra. Och många som lever i det regelbundet talar väldigt väl om det också. Att skriva en andlig dagbok eller att anteckna för att reflektera. Vad har jag mött idag? Det är inte skrivandet att ta kvar det som jag tror är så viktigt. Det kan vara bra att gå tillbaka. Men att jag i slutet på dagen funderar. Vad har jag fått ta emot idag? Vad har jag fått förmedla idag? Att få tacka Gud för det och få be för det. Det handlar också om det här att vara medveten. Att veta hur Gud leder mig, har lett mig nu. Så långt Efesierbrevet. Ja.
Jag har bara ett litet exempel.
Ja.
Vadå,
är det? Jajamensan.
24 år gammal, nybliven lärare. Kom jag i en väldigt tuff situation. Och då hade jag var så glad när du sa det, att man kan säga, jag hade sträckt mig efter andens problem. Mm. Jag förstod att jag inte kunde, liksom prestera dem själv. Men jag längtade speciellt efter en utav dem.
Ja.
Och det var tålamod.
Ja.
Jag är en snabb person. Och en eftermiddag innan jag ska gå hem från jobbet så får jag ett telefonsamtal från en förälder. Och den föräldern är då också stans enda kvinnliga präst. Mm. Och hon hade jag då som förälder. Och det första jag hör, det är den ena svordomen efter den andra när hon öppnar sin mun för att lyssna. Detta verkligen. Så här va.
Mm.
Och det var så här att vi hade fått ändra en tid för barnen. De hade fått en halvtimme för att de skulle gå på ett studiebesök. Och det hade hon rättat upp sig som mycket bra. Mm. Så jag lät henne hålla så hon höll på. Och så sa jag hör vad du säger och jag hör också att du är väldigt upprörd, sa jag.
Mm.
Så att jag ska tänka lite grann på det här, vad vi ska kunna göra åt det här, sa jag. Det hör jag av mig imorgon. Ja, men det var inte det som var problemet, utan problemet var att mina kollegor hade alla hört det, för att hon skrek så i telefonen. Va? Men Birgitta, vad ska du göra med detta? Hon är ju ett präst och det vet ju du vad vi förväntar oss av dem. Och då så sa jag, hon kanske hade en dålig dag, det kan vi ju alla ha. Jag gick i försvar lite grann. Då sa jag, men så gick jag ut därifrån, så gick jag in på toaletten och så sa jag, helige ande, vad ska jag göra nu? För jag kände att jag hade fått två uppdrag samtidigt, va? Och så hörde den helige ande säga, åk och köpa en stor bukett med blommor till henne. Och då gjorde jag det, och så skrev jag ett litet uppmuntrande bibelord på det, för jag tänkte, det kan ju hon ta då, va? Jag hörde ingenting, men dagen efter så kom mina kollegor och sa så här, alltså, du kan ju inte finna dig i det som var, som du fick ta emot här igår, det ska vi inte ta emot, sa hon. Vad gjorde du, sa hon. Vad gjorde du då, sen när vi gick hem? Och då tänkte jag kan verkligen säga det, för hon har aldrig förstått. Jag gick och köpte en stor bukett med rosor till henne. Va? Och då förstod jag att de kom från en annan planet, va?
Mm.
Och då sa jag, ja, och tänkte jag, jag måste ju förklara. Jag ska förklara det, ni vet ju att jag är själv kristen med, va? Och jag sa, vi har ju, jag gjorde en snabb undervisning om far och son och helig ande. Andens frukt talar Bibeln om. Och det finns olika som vi alla behöver. Jag har sagt till Gud länge att jag önskar att få mer tålamod med människor. så att jag kan älska dem bättre. Det har varit min bön länge, sa jag. Så att jag tror att det var det som klarade, för att i mig själv skulle jag nog kunna tänka som du sa, jag skulle gjort något helt annat. När jag frågade den helige ande, vad ska jag göra, då sa han, jag ska gå och köpa rosen. Och då gjorde jag det. Och då sitter min chef där och tårarna bara strömmar ner för ögonen på henne.
En sån tro skulle jag också vilja ha.
Ja, tänkte jag, vi är alla behovets barn. Vi behöver någonting. Vi har inte så mycket i oss själva. Men vi behöver alla, va. Och det blev så, det vändes till någonting, va. Sen dröjde det 3 månader innan hon tackade för den. Så var det. Men jag kan inte ta det, men det blev en fortsättning 6 år senare på det. Aha. Som gjorde att deras son fick hjälp. Jag kan inte gå in på det. Men så var, alltså, så jag sa att den heliga ande är så. Vi, det går inte på oss, men vi behöver och vi får sträcka oss mot andens frukter. Ja. Lika mycket som andens gåvor. Men andens frukter kommer först.
Ja. Mm. Ja, men gott, tack. Det är ett väldigt konkret exempel, tycker jag, liksom, att hur det kristna livet på ett sätt är tvärtom ofta mot hur världen tänker, eller hur, ja, köttet, eller vad vi ska kalla det, eller vårt ego. Oftast är det väldigt tvärtom som är Guds svar. Det är just, alltså ytterst sett så är det ju, det största exemplet är ju naturligtvis att Jesus dog för att segra. Och på något sätt, jag vet inte vem, det här borde jag veta, men det finns någon som har skrivit om detta, riket tvärtom tror jag det heter. Och det är ju lite det, alltså att hur Gud är och hur Gud segrar och hur Gud agerar. Och också då vi, tänker jag, att vi kan få lära oss och känna igen det där. För första reaktionen kanske inte är det att man kanske till och med slår bort den tanken, en blommor ska hon ta, men liksom att känna igen, ja, men det här kan vara Gud. Ja, jag tänkte vi skulle läsa texten ifrån Galaterbrevet 5 från vers 13 och till slutet på kapitlet. Jag ska bara se om jag ser här, det börjar bli lite skumt. Så här står det. Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. Detta bud sammanfattar hela lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Men om ni istället sårar och gör... Tack. Sårar och... tappar jag bort mig för det. Om ni istället sårar och gör varandra illa, se då till att ni inte uppslukas av varandra. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig upp mot anden, och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se. Sexuell lösläppthet, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång. Den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte emot sånt. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Ofta så citerar vi ju bara liksom den här listan, som jag tror att detta är nog en av de lister eller verser som många kan rabbla. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och så har jag andet frukten när jag kan den liksom ramsan. Det är ju inte så. Utan Paulus är ju här, och hela Galaterbrevet är ju liksom ett sätt liksom att han arbetar med församlingen, liksom förstå vart de är på väg och vad de står i, och liksom den här kampen som finns. Och han betonar ju detta med att Det finns en kamp mellan våran mänskliga natur, vårt ego, köttet eller vad vi kallar det, och det som ligger på Guds hjärta, som är från skap, liksom från syndafallet, och som Gud har, liksom, han har vunnit en seger som gör att det kan förlåtas och upprättas. Men vi lever samtidigt i den kampen fortfarande. Och att vi behöver aktivt, en gång behöver vi aktivt välja Jesus och tacka honom för, ta emot frälsningen. Men sen behöver vi, som Paulus säger, arbeta på vår frälsning. Arbeta på att leva med Gud. Att Gud får bli större och jag får bli mindre, som, eller han ska bli större och jag blir mindre, som Johannes Döparen säger. Att vi får, att det här får prägla våra liv. Paulus jämför den gamla och den nya människan. Det finns en ny människa som Gud vill ska få liksom synas på den här jorden. Och det är ju där, det är ju det som han har tänkt för sin församling. Att det här är en samling av människor, nya människor, som har liksom vänt om. Vi pratar ju om omvändelse, att gå bort från Gud till att gå bort från Gud till att följa Gud. Och när vi följer Gud, när vi vänder om till honom, så blir vi, och Gud, så ger oss Gud en möjlighet att bli sådana här nya människor. Där Gud känns igen. Där anden har liksom övertaget. Det betyder inte, och det vet vi ju allihopa, att det inte alltid går på en rak räls. Utan vi ibland får vi vända om många gånger. Kanske behöver vända om varje dag. Men just detta att Paulus jämför den gamla och nya människan i den här texten. Och han tar fram den gamla människors vanor. Det här som handlar om att liksom leva ut allt det där som bara triggar oss, som tillfredsställer, som skapar liksom aggressioner och sexualitet och allting. Liksom, det får inte liksom på några ramar, utan det får bara liksom det utrymmet som vi ger det. Och det får bara, det ytterst sett så förstör det. Det ser man, alltså även om man inte är kristen, man kan se hur allt det här kan förstöra ett samhälle, en människas liv, hur splittring och fiendskap och strider. Vi ser det i liksom på nyheterna, och vi kan se det i situationer, i relationer. Det här handlar så mycket om våra relationer. Och när en människa litar på Jesus, vänder sig till Jesus och lever liksom i beroende av anden, följer anden, vill liksom sätta sitt hopp till vad Gud har gjort och vill liksom leva i det som anden leder en i, så blir Jesu liv vårat liv. Alltså att Jesu liv präglar mer och mer våra liv, så att vi kan, när vi går här, liksom göra sånt som Jesus hade velat göra om han hade varit fysiskt här. Och apostlagärningarna brukar ju säga så att Jesus gjorde det som Jesus började göra, säger Lukas i sitt evangelium, och sen liksom apostlagärningen egentligen var Jesus fortsatte att göra. Och det är det som Jesus vill fortsätta göra här hos oss. För när Jesu liv blir vårat liv, så kan också Jesus göra det som Jesus behöver göra eller vill göra bland människor i våran tid. Och vara med och skapa en positiv förändring. Tända ett ljus i mörkret. Det här som är, om vi då tar de här dragen, eller de här, som vi säger, aspekterna av andens frukt. Ibland, jag vet inte om du har hört undervisning där man liksom säger andens frukter, och det kan man ju göra för att det är massa saker vi räknar upp, men vi kan egentligen inte säga det, utan det här är andens frukt. Det är inte så att det ena eller det andra är bara att jag är bra på det och det, och det här andra det klarar att jag vill. Som om vi tar jämför med andens gåvor, där kan vi vara mer, men jag kanske har en profetisk gåva, eller jag har den gåvan och får känna i den, då kanske vi mer kan känna det, men det är andens frukt. Det här ska det här ska kännas igen i våra liv. Och är det något område, precis som du säger, så kanske Gud behöver arbeta där. Men det här är liksom, jag kan tänka att det här är inte ens heltäckande, men här är olika saker som beskriver en människa som lever i andens gemenskap och som är ledd av anden. Och vi är ju inne, som vi förstår här tror jag, på det som kallas helgelse. Alltså att, och det börjar ju liksom någon gång, men vi blir ju aldrig färdiga förrän vi kommer hem. Det finns ju saker som vi kan bli mer och mer. Vi kommer ju aldrig bli helt Jesuslika här på den här jorden. Men det här är någonting som dag för dag, vecka för vecka, år för år, Gud kan få liksom prägla våra liv. Och jag tror att vi alla har människor som vi kan känna att det finns en Kristusdoft kring, som har fått vara förebilder för oss, där vi har fått känna igen att här har Gud jobbat länge, här har Gud fått utrymme. Och för det handlar ju inte bara om tid detta, utan det handlar ju också tillgång av våra liv, om vi, vad vi släpper till. För om vi vill följa anden, om vi vill leva med anden, så kommer ju inte det bara vara binärt, att ja, nu vill jag det och så är det fullt blås liksom. Utan att jag behöver ju ge tillåtelse och släppa till, och eller snarare inte hålla tillbaka vad Gud vill göra i mitt liv. Så brukar jag samtidigt säga att jag är tacksam för att Gud inte jobbar med alla områden på en gång. Han har nåd med oss, för att vi skulle inte orka det. Men jag tror att vi behöver liksom ge honom utrymme, för att han tvingar sig inte på, han tvingar inte oss att bli lika honom. Utan han vill att vi ska längta efter det, att vi ska söka det, att det här är någonting som ska få liksom finnas som en längtan i vår bön och i vår vandring med honom. Den här frukten kommer inte automatiskt, det vill jag säga. Det kräver odling, därför är kanske frukt en bra bild. Att det kräver odling av den här frukten för att den ska komma till. Har vi ett äppelträd så behöver det ha näring, och det behöver liksom ha solljus, och det behöver finnas vatten och så vidare. Vi kanske behöver gallra, och vi behöver liksom vara medvetna i vår vandring med Gud. Ett träd behöver beskäras. Vi behöver kanske beskära gamla vanor i våra liv och odla nya. Att upptäcka liksom hur anden bär oss framåt i detta. När Gud pekar på något i mitt liv, och så jag tror att jag är i alla fall väldigt medveten om saker som han pekar på i mitt liv, för att det ibland blir väldigt tydligt. Och att jag då medvetet väljer att låta honom arbeta med mig här. Kanske göra en förändring och få se vad det bär för frukt. Om jag ska ta en, lätt att fastna i det man är just nu, men alltså när man tränar, och när man börjar att träna, när du inte har sprungit på ett tag till exempel, då är det oerhört tungt. Och man tänker, jag kommer aldrig kunna springa som jag gjorde förut, för det är så tungt. Men om man är liksom trogen, om man är kontinuerlig i detta, så händer någonting, så blir det lättare. Och jag tänker, och till slut så är man där, i alla fall jag som springer. Ni behöver inte jämföra på det, men jag tänker att det är en bild som ändå kan förklara någonting. Att odla nya vanor, det är inte liksom att just den här tillfället så gör jag någonting och då direkt så händer det, utan att jag vet att det här är någonting som Gud vill att jag ska prioritera, någonting som Gud vill att jag ska tänka på eller fokus, liksom, ta tag i. Och om jag odlar en vana på det här området, så kommer det också bära en frukt. Om det är en vana som är dålig, så kommer det också bära frukt. Det får konsekvenser, de val jag gör. Men när vi låter anden liksom tala in i våra liv och utmana oss. Inte bara att det blir en god känsla eller en god liksom, åh vad skönt, nu är anden här, utan att det också får leda våra val och våra beslut och hur vi agerar. Då präglar det våra liv och det får konsekvenser omkring oss, tänker jag. Ja. Jag skulle vilja säga någonting också om frukten som och trädet mer. Den frukt som kommer, den bär alltid karaktär av trädet som har producerat det. Det kommer inte till exempel bananer på, det är inget träd va? Men apelsiner på ett äppelträd. Det gör det inte, utan det kommer äpplen på ett äppelträd om man inte har ympat in någonting, men det blir lite krångliga till det med. Men trädet som vi sitter fast i, eller vinstocken som vi sitter fast i, säger vad det blir för frukt. Och om vi sitter fast i Gud, då bär vi Guds frukt. Om vi umgås med Gud, om vi är liksom i en gemenskap med honom, då är det den frukten som produceras. Och då handlar det både om detta med att jag tar tid med Gud, men det är också vad jag liksom, mina val som jag gör. Och de här olika aspekterna av andens frukt då, kan liksom få mer och mer utrymme i mitt liv och få prägla vem jag är. Och då tänker jag att när jag sen får också få möta en människa som har ett behov, och jag kanske upplever att jag ska få förmedla en hälsning till den. Om jag då är ganska liksom vill följa ska jag säga. Om inte det haltar alldeles för mycket vad som märks av Gud i mitt liv och det jag förmedlar, så tänker jag att det hjälper en människan att ta emot hälsningen från Gud. Alltså att om jag har ett profetiskt budskap om någonting, och sen så ser den människan på mitt liv och säger, den här, hur beter den sig? Alltså, eller hur talar den om andra? Eller sådär. Det blir någonting som hindrar budskapet. Det hindrar liksom... Eller om jag ber för någon som är sjuk, även om, och det händer saker, och sen så handlar det, så är jag väldigt, jag liksom försöker liksom fokusera på mig, fokuset hamnar på mig på något sätt. Det blir också väldigt konstigt. Då leder det människan inte till Jesus, utan binds på något sätt till mig. Att det här med aspekterna av andens frukt är så viktiga för att gåvorna ska få vara i en god funktion och bygga upp församlingen. Mm. Bygga upp liksom det som är Guds rike på den här platsen. Det skapar ett förtroende, det skapar liksom en trovärdighet hos människor för att vilja ha med mig att göra överhuvudtaget. Och vilja lyssna till det jag har att säga. Men om mina ord står i vägen för Guds ord, eller om min person står i vägen för det som är som ligger på Guds hjärta, så blir det en konflikt där, så blir det någonting som hindrar det Gud vill göra. Sen så skulle jag vilja sluta med en sak. Det finns i vers 25, så vi ser här, ska bara citera det. Om vi lever i anden, ska vi också låta anden leda oss. Och jag tittade lite där på den, och där i Svenska Kärnbibeln och även någon annan kommentar jag tittade i, så betonar de detta, att det är ett ord som används här. Jag kan ju inte grekiska, så det kommer jag inte kunna kolla själv, men det finns ett ord som används här. Så här säger Svenska Kärnbibeln: om vi lever genom anden, borde vi också marschera, följa varandra i linje, inom citat, vara synkroniserade med anden. Och det här, det som kommentarerna och det som säger flera stycken här, det är liksom att gå i takt med anden. Att hålla jämn takt med vad anden säger. Att både liksom leva liksom i ett lyssnande och i ett vandrande med den heliga ande. Handlar ju om, det är ju det som lärjungaskapen har sett handlar om. Att jag lyssnar in Gud och jag går med honom. Att jag inte liksom springer före och tror att jag vet vad Gud vill och sen ber jag Gud ska välsigna det. Utan att, vad vill Gud nu? Att anpassa liksom takten till det som jag anar omkring mig, det som och jag anar att Gud vill leda in i. Det var en, jag fastnade lite för den, för jag hade inte läst den liksom, kommentaren eller kring den texten. Men jag tyckte det var väldigt fint. Detta att, det var kanske inte marscherandet jag var ute efter, utan det här synkrona med anden, att gå i takt med anden. Att det är någonting som vi lär oss när vi lever med anden, som gör att vi också kan tjäna i gåvorna på ett annat sätt. Att mitt fokus inte blir att jag tror att den vill bli helad, fast den egentligen behöver be om liksom möta förlåtelse eller någonting. Att jag tror att jag vet vad Gud vill, utan att lyssna in Gud. Ja.
Jag skulle bara vilja rätta till lite att man läser någonstans att när man lever i de här gåvorna så är vi som ett kärligt rör som förmedlar någonting till en annan person eller församling eller vad det är, eller be för sjuka och så vidare. Men om röret är fullt av slagg och det är tätt som ett kärl kan bli, va? Då fungerar det inte så bra. Och där kommer ju detta som du säger väldigt kraftigt in. Ju renare vi kan vara i kärlet eller i röret, desto mer besinnelse kan vi vara för andra.
Ja. Och jag håller med dig helt. Alltså, samtidigt så får vi ju inte det här bli att, och jag kommer aldrig kunna bli använd. Gud kan använda, och det vet jag nog att, det vet ni nog att vi kan se att Gud kan använda, vi har sett hur Gud använder vem han vill, och människor som vi aldrig trodde skulle kunna förmedla någonting eller sådär, som vem är det liksom, så får vi se hur den får använda starkt av Gud. Gud är inte begränsad av detta, men jag tänker att när vi medvetet vill jobba med de här frågorna, så är det här en grund som jag tror att vi ska betona. Så får vi vara med och be för varandra och välsigna och bekänna tillsammans. Liksom. Vi kan väl be tillsammans. Ja, absolut.
Bara komplettera. Tack Mikael. Jag tycker det var jättebra och viktigt där du lyfter fram verkligen. Och jag tänkte på vad Birgitta sa också där. Andens frukter först.
Ja.
Det finns ett ord som jag tycker för mig är nästan det mest radikala ord jag vet. Och det är när Paulus säger att men Guds kärlek har ingjutits i era hjärtan genom att han har gett er en helig ande. Man ser liksom kopplingen där mellan det andefyllda livet och det anden står för är så starkt förknippat med Guds kärlek. Och kärleken på något sätt är man nästan på en känsla av att när han räknar upp andens gåvor så, eller andens frukter så ryms de i kärlek.
Kärleken, ja.
Och även i första Korinthierbrevet 13 som är placerat i den här kontexten med andens gåvor. Om kärleken är avsaknad av kärlek, då blir det bara ljud och buller och bång.
Och en del säger ju alltså att andens frukt är kärlek och sen så kommer aspekter av kärleken egentligen ungefär så. Ja, men bra. Ja, Herre, tack för att du möter oss personligt och att du vill att vi ska få lära känna dig och bli lika dig, Herre. Tack för din nåd, Herre, att vi får vara dina, Herre, och tack för att du har ingjutit din kärlek i våra liv genom din helige ande. Vi ber dig, Herre, att vi ska få höra din röst och känna igen din röst här. Att vi ska få präglas av dig här som person här. Ber att vi ska få vara villiga här att låta dig forma oss här. Tack för att du vill leda oss och välsigna din församling och välsigna våran värld här genom din församling. Och jag ber dig att vi ska få de här veckorna nu och den här hösten nu här få upptäcka vad du har för gåvor till oss här som du vill att vi ska få ta emot och få växa i här. Vi ber dig här inte bara för att det här ska få bli en häftig upplevelse här för oss här, utan att det här ska få bygga din församling här. Att det ska få göra att din församling får komma i en funktion här som aldrig förr. Jesus, du ser hur desperat våran värld är efter att få möta dig här, och möta din nåd och möta din kärlek och din förvandlande kraft här. Vi ser att det är det som kan förvandla Mellanöstern. Vi vet att det är det som kan förvandla Ukraina här, att det är som kan förvandla Stockholm och våra oroliga städer här. Det är det som kan förvandla människor i vår närhet här, Jesus Kristus här. Och det är det som har förvandlat och håller på att förvandla våra liv här. Herre, vi tackar dig för att du vill leda oss de här veckorna och hösten nu, Herre. Och att du ska, att det inte bara ska få bli några tillfällen, Herre, utan att det här förändrar oss och förvandlar oss, Herre. Tack att du vill att vi ska få upptäcka, att vi ska få den här förväntan på dig, Herre. För vad du vill göra mitt ibland oss, Herre. Jesus, helige ande, vi ber dig att du ska tala, att du ska hela, att du ska förvandla, att du ska liksom förnya, Herre. Att du ska bekräfta ditt ord, Herre Jesus Kristus. Jag ber att du ska, att Jesus ska få bli stor, Herre, i våran gemenskap, Herre. Och att människor får attraheras av honom, Herre. Och att vi ska få befria människor, Herre. Jesus, Herre. Jesus. Halleluja. Så ser du, Herre, också det som du har, det som ligger på våra hjärtan här. Det som är bördor eller funderingar, Herre, och kamp, Herre, på olika sätt. Tack att du inte glömmer det, Herre, eller inte ser det, Herre, utan att du delar den bördan med oss, den funderingen med oss, Herre. Tack att du vill tala med oss om det, Herre, och att vi ska få se dig verksam i de här olika bönämnena, Herre Jesus. Halleluja. Jesus.